mitt i sorgen.
Min mamma såg till att det alltid fanns bra mat på bordet, oavsett om hon inte mådde 100%, så var maten alltid bra. Så att det har varit en trygghet, och när vi inte har orkat prata om jobbiga saker, familjen, då har vi kunnat prata om maten.
Och för den som vill laga mat till någon som har det tufft, har Sina Motada ett tips.
Vi fick en hel ugnsplåt laddad med piroger som vi skulle kunna frysa in och bara kunna värma när man inte orkade laga mat. Så att lite piroger, det kan jag rekommendera.
Reporter Elsa Ivarsson, och listan med alla sommarpratarna finns förstås i vår app. Ikväll klarnar det upp på många håll, men det blir en del regn över de västra delarna av Västerbottens och Norrbottens län. Imorgon Götaland och Svealand soligt och 16-21 grader. Södra Norrland övervägande soligt och 12-17 grader. Norra Norrland får under morgonen regn, men det minskar efterhand västerifrån 9-14 grader, i fjällen 5-10. Kvart i fem ekot producerades av Louise Steinberger. Jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Maktkamp mellan Vita huset och styret i Kalifornien.
Protesterna i Los Angeles fortsätter ju, Studio 1 och i vår andra timme också, om vad som sades och inte sades i dagens partiledardebatt den sista före sommaren.
Kort och gott, tack för att jag fått göra demokratisk värnplikt med er. Tack.
Och den sista även för Liberalernas Johan Perssons del. Lasse Johansson och Helene Benno här. Arbetssjukdomar också, det där med återhämtning, hur gör man?
Och sen om det omdiskuterade Slussenbygget i Stockholm, fint eller fult? Var med oss till 17:45.
California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Democracy is next. Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
Kaliforniens guvernör Gavin Newsom där. Demokratin är under angrepp. Stunden vi har bävat för är här.
Och det han syftar på då, det är Donald Trumps beslut att kalla in nationalgardet och marinkåren för att sätta stopp på protesterna i Los Angeles mot migrationsmyndighetens razzior där.
Gina Lindberg, vår USA-korrespondent. Ja, maktkampen mellan Vita huset och styret i Kalifornien fortsätter. Hur då?
Ja, det här är en maktkamp där båda sidor just nu gräver ner hälarna och står fast förankrade i helt olika åsikter. Donald Trump å ena sidan som hävdar att Los Angeles är helt laglöst. Han hävdar att han måste sätta in militären för att migrationspolisen ska kunna fortsätta utföra sitt uppdrag och utvisa papperslösa. Det här är ju Trumps stora politiska profilfråga. Och så på andra sidan har vi då demokraterna på västkusten i USAs folkrikaste delstat Kalifornien som säger att det här är ett övergrepp från Trumps sida. De menar att Trump agerar som en auktoritär ledare, en tyrann, sa Gavin Newsom, och att han är en fara för demokratin. Så att det här är en maktkamp som pågår, en strid med höga insatser och väldigt högt tonläge just nu.
Tror du att Trump kan komma och trappa upp den här striden ännu mer?
Ja, han säger att han är beredd att trappa upp, och det han gjort hittills det är alltså att han har beordrat dit nationalgardet, som är då en sorts militär reservstyrka. Han har också kallat in marinkårssoldater. Och hittills har han använt sig av en särskild federal lag för att göra det. Men den innebär också att det är en del begränsningar i vad militären får göra när de väl är på plats i Los Angeles. De får inte agera poliser, de får inte gripa folk till exempel. Det han säger nu, det är att han är beredd att trappa upp genom att ta till en annan väldigt ovanlig lag som kallas för upprorslagen, Insurrection Act. Och skulle han använda den, då får presidenten stora möjligheter att använda militären på ett ännu mer aktivt sätt för att då slå ner det som presidenten hävdar är ett uppror. Och vi hör nu hur han börjar använda en retorik som bäddar för det. Han sa i ett tal igår när han talade på en militärbas i North Carolina. så sa han att det som händer i Los Angeles nu är en invasion. Han pratade om att det är utlänningar som står för våldsamheterna, det är utländska motståndare. Och det där språkbruket, det pekar ju i en riktning som gör att han skulle kunna gå vidare och hävda att ja, men det här som pågår nu i Los Angeles, det är ett uppror som kräver särskilda åtgärder. Och Donald Trump själv, när han får frågor om det här, så säger han att han överväger att ta till den här upprorslagen. Mm.
Stanna kvar, Gina Lindberg. Vi har med en gäst.
Fredrik Bergman Evans är det, expert på amerikansk rätt. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Vi hör ju här att det är inte bara en kamp på gatorna kanske, utan en juridisk kamp också. Det här att kalla in nationalgardet, varför är det så kontroversiellt?
Ja, det är kontroversiellt för att det är en väldigt ovanlig åtgärd. Mm. Man ska ha med sig det här när man tittar på det som sker i USA. Att USA är ju en federation med 50 suveräna delstater. Så att om man skulle jämföra Trumps övertagande av Kaliforniens nationalgarde, det är lite som att EU skulle ta över det svenska hemvärnet och beordra ut det svenska hemvärnet att vidta åtgärder och utöva myndighetsutövning på svensk mark i strid med den svenska regeringens vilja. Så att det här är en extremt ovanlig åtgärd. Det är ett väldigt tydligt ingrepp i delstaternas suveränitet, och man kan också säga att traditionella republikaner, de är motståndare till att man från det centrala styret i Washington ska gå in och beordra delstaterna vad de ska göra, och särskilt mot deras vilja. Så att här har vi ytterligare en konfliktyta för Trump-administrationen, där man nu ger sig på också delstaternas suveränitet. Och att man väljer Kalifornien är ingen slump, utan Kalifornien är ju traditionellt vänsterfäste, så att det här är en väldigt tacksam motståndare för Donald Trump för att bedriva i stor utsträckning symbolpolitik.
Ja, fast är det inte också en praktisk kamp om att utvidga sin makt för en president? Det handlar inte bara om demokrater och republikaner eller Washington mot Los Angeles, eller hur?
Mm. Nej, men och det är helt riktigt, för det är också en aspekt som har präglat den andra Trump-administrationen, att man, som du säger, försöker utvidga presidentmakten på så många områden som möjligt. För jag har sett hittills i stor utsträckning i förhållande till kongressen att presidenten tar makt från kongressen. Vi ser att man pressar sig in på domstolarnas område och tränger tillbaka dem. Vi ser hur Trump-administrationen ger sig på advokatbyråer, hur man ger sig på akademin. Så att det här är ett led i Trumps administrationens sätt att förstärka presidentmakten. Och hans kritiker menar ju att det här gör Trump-administrationen grundat på olika undantagstillståndslagar som man nu missbrukar och som då kan ge presidenten makt att agera istället för kongressen eller istället för delstaterna. Men att Trump missbrukar de här lagarna och på så sätt på ett olagligt, otillbörligt sätt expandera presidentmakten.
För jag tänker, det här att expandera presidentmakten, är det något onaturligt eller är det någonting som presidenter gärna gör? Alltså, har det där flytit fram och tillbaka genom åren på något sätt?
Nej, det är inte något som enbart Donald Trump har gjort, utan det här är ju också att presidenten vill ha så stor makt som möjligt har ju blivit något av en nödvändighet på grund av att det politiska läget i kongressen är väldigt låst. Politiken är väldigt polariserad, det är väldigt svårt att stifta lagar i kongressen, och det gör det att det blir en press på presidenten att agera. Så att det är inte nytt för Donald Trump att man försöker expandera presidentmakten, men jag tror inte att vi i modern tid har sett en president som har utnyttjat så många olika lagar om undantagstillstånd, till exempel ekonomiska undantagstillstånd för de här tarifferna. Det är undantagstillstånd nere vid gränsen för att skicka ner militären, och när man nu nationaliserar Kaliforniens nationalgarde så är det också en form av undantagstillstånd. Så att Donald Trump har en framfart på det här området som presidenter i modern tid inte riktigt har haft.
Gina Lindberg, håller du med om det här som Fredrik Bergman Evans säger? Är det din bild att Trump till varje pris vill överföra mer makt till presidentämbetet?
Absolut, det här är en del av hans politiska agenda och det är en bärande del av agendan. Han tycker att presidenten borde ha mer att säga till om, större befogenheter, och han tycker att kongressen och domstolarna har fått för mycket makt på senare år. Och det där är en juridisk teori som Trump och många MAGA-republikaner driver. Det kallas för Unitary Executive Theory, att man tolkar konstitutionen på ett annat sätt än vad tidigare presidenter har gjort. Och det är flera presidenter som har varit inne på den här linjen, att presidenten borde ha mer att säga till om, men Trump går längre än någon annan president i modern tid. Och han argumenterar ofta för att han tycker att han har rätt att göra det därför att det är så många som har röstat på honom. Han hävdar att ja, men jag har fått det här mandatet av väljarna, och då ska inte domstolarna med politiskt tillsatta domare komma här och försöka stoppa mig. Medan många andra säger att ja, men det är ju så systemet är uppbyggt i USA, att man har checks and balances, ett maktdelningssystem mellan presidenten, kongressen och domstolarna, och det där systemet skapar en balans som är nödvändig. Men Donald Trump vill tippa den balansen jämfört med hur den ser ut idag.
Så vad händer med maktdelningen då?
Ja, det här blir ju verkligen en juridisk strid nu framöver, där vi har sett på senaste tiden hur det har ju varit flera federala domstolar, om man följer de här olika processerna som pågår nu i mängder av domstolar där Trumps politik har överklagats, så har det varit flera federala domare som har gett bakläxa till Trump och Trump-administrationen, men då överklagar Trump och går vidare till högsta domstolen. Och han har ju klagat våldsamt på vissa av de här domarna och sagt att vissa av dem borde ställas inför riksrätt och sådär. Så att det här blir verkligen en juridisk strid som också är väldigt principiellt viktig. För hur ska man framöver se på presidentmakten i USA? Kommer Donald Trump kunna tänja på de nuvarande gränserna för presidentmakten, eller kommer det här stoppas i högsta domstolen, och kommer han i så fall att lyssna på högsta domstolen? Så att det här vet vi ju inte facit än.
Fredrik Bergman-Evans, i vad mån har HD så här långt karvat ut var presidentmaktens gränser går?
Ja, det allra viktigaste beskedet för Donald Trump, och som har gett honom extra råg i ryggen, det var ju avgörandet som kom för något år sedan, som ju då slår fast att presidenten är åtalsimmun för åtgärder som han vidtar i presidentämbetet, och det har ju gjort att Donald Trump känner att han kan ta ut svängarna rejält under sin andra mandatperiod. Stor del av Donald Trumps politik har ifrågasatts i domstolarna, det har blivit rättsprocesser. Han har hittills fått ett antal bakslag av domstolar i första instans och i andra instans, men högsta domstolen har inte ännu slutligt tagit ställning i några frågor. Däremot har de på några områden när det gäller just de här deporteringarna till El Salvador, så har Trump fått några, så att säga, tillfälliga eller preliminära förluster där högsta domstolen har sagt att Trump-administrationens teori om att man kan utvisa utlänningar utan att de ska få en rättslig prövning när man har Trump-administrationen stött sig på olika då undantagslagar, det går inte, har högsta domstolen sagt. Mm. Det får man nog säga är det tydligaste bakslaget Trump-administrationen har fått hittills. Sen tror jag att många av de här rättsprocesserna då som kommer att avgöras i högsta domstolen, det kan ta flera år innan vi får slutliga besked. Jag skulle nog ändå säga att jag tror att Trump-administrationen kommer vinna en stor del av de allra viktigaste rättsprocesserna. Och det beror ju på att högsta domstolen är väldigt politiserad och att den just nu har en mycket stabil konservativ majoritet, som också många av de här domarna då, förespråkar också den här teorin som Gina Lindberg är inne på där.
Och vi ska tillbaka till Gina Lindberg här,
Trump mer makt.
Innan vi avslutar där, innan vi släpper dig, Gina. Nya demonstrationer väntas idag på flera håll runt om i USA, så vad håller du koll på?
Ja, det är demonstrationer runt om i flera storstäder nu, bland annat här i Washington, men också i Atlanta, Chicago, i Dallas, Houston till exempel, som är inspirerade av protesterna i Los Angeles. Hittills inte jättestora, men de förekommer. Men på lördag så är det en stor militärparad här i Washington. Ovanligt med militärparader i USA, men Donald Trump har beställt en militärparad till på lördag som är arméns 250-årsdag och hans egen födelsedag. Då väntas det närmare 7000 soldater och en massa stridsvagnar på Washingtons gator i en lång parad. Och då kommer det bli protester, både här i Washington och runt om i USA. Det planeras protester under parollen No King's Day, ingen kung i USA. Så att vi får se hur det går i helgen.
Ännu mer protester alltså, säger Gina Lindberg, USA-korrespondent. Och vi hörde också Fredrik Bergman Evans, expert på amerikansk rätt. Tack!
Och nu om svensk ekonomi, om adoptioner, om lotterier, om vård, om klimat, om företagande och om Gaza med mera. Det ska handla om partiledardebatten i riksdagen helt enkelt, den sista före sommaren.
Och med oss nu har vi Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Du har lyssnat. Vad präglade debatten idag?
Ja, jag tycker att vi har fått något slags valrörelsetemperatur nu. Den här debatten var vassare än de brukar vara mellan valen. Men det är väl så här att opinionen med oppositionens överläge tvingar fram ett högre tonläge i debatten. Mycket handlar nu om ekonomin, och idag var ett återkommande argument från vänster att regeringen försämrar ekonomin för vissa barnfamiljer och sjuka till exempel. Bland annat för att det blir dyrare med medicin när högkostnadsskyddet försämras. Så vi kan höra vänsterledaren Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i ett ganska typiskt replikskifte.
Eller avgiften höjts med 1 000 kronor. Samtidigt sänker Jimmy Åkesson skatten för de rikaste med 47 000 kronor. En liten, liten andel av de pengarna hade ju räckt för att hålla nere avgiften på medicin.
I komplicerade ekonomiska tider av skenande inflation, lågkonjunktur och en hel del annan oro i världen så måste man våga föra en politik som är tillväxtorienterad. Och det är det som den här regeringen med Sverigedemokraternas stöd gör. Långsiktigt bygger man inte Sverige starkt med en fantasibudget med allt till alla.
Ja, Helena Gissén, om du utvecklar det här lite.
Ja, alltså Tidöregeringen har ju sänkt skatter, vilket bland annat har gynnat de med höga inkomster. Och det här motiverar då Tidöpartierna med att det ska löna sig att arbeta, anstränga sig, för det skapar tillväxt och därmed mer resurser även till välfärden, men också till sånt som militär upprustning och så vidare. Medan vänstersidan vill ha höjda skatter på höga inkomster och kapital av rättvisa skäl, menar de då. Så att här har vi en klassisk vänster-höger-konflikt, och den kommer att prägla tiden fram till valet, gissar jag.
Och vilka frågor vill Tidöpartierna lyfta fram speciellt?
Ja, Kristersson, han anklagar nu återkommande Socialdemokraterna för den största vänstersvängen sedan löntagarfonderna. Och då syftar han på kongressbesluten om kortare arbetstid, slopat karensavdrag, högre skatter och vissa högre bidrag också. Så här sa han i debatten idag.
Om Sverige ska ha råd att göra någonting av allt det som ni nu säger att ni står bakom, då måste Sverige jobba. Och färre måste leva på bidrag.
Herr talman, jag håller verkligen med Kristersson om att fler måste jobba och färre leva på bidrag. Men han pratar om arbetslinje. Problemet är ju att det är en arbetslinje utan arbeten. Precis som tillväxtpolitiken är en tillväxtpolitik med sämre tillväxt än andra länder. En bostadspolitik utan bostadsbyggande.
Är det här också, vad ska man säga, en debatt som kommer leda in och föra fram ända till valet nästa år?
Ja, jag tror det faktiskt. Och så här har det ju inte låtit de senaste åren, utan nu är vi tillbaka då i den här väldigt klassiska ekonomiska konflikten som tidigare präglade svensk politik. Jag tror verkligen att det här kommer att dominera nu framåt.
Och sen då i slutet av debatten, då var det dags för ett avsked.
Men jag vill också tacka alla partiledarna. Ni sliter, jag vet det. Mitt enda medskick, tänk på tonen. Den spelar roll. Kort och gott, tack för att jag fått göra demokratisk värnplikt med er. Tack.
Han lät rörd där, Johan Persson, eller hur Helena Gissén?
Ja, men det gjorde han verkligen, och det kan man förstå efter så lång tid i riksdagen. Så att det var där på rösten där.
Sista debatten. Ja. Vad har han gjort för avtryck i svensk politik?
Jag själv så slog han fast då att Liberalerna är Sveriges enda skolparti, även om de andra försöker att bli det ibland. Det tycker han inte att de lyckas med. Men jag tror att han kommer att bli ihågkommen för att han klarade av att baxa Liberalerna över riksdagsspärren då i senaste valet. Att han sen tog in partiet i regeringen genom det här kontroversiella beslutet att samarbeta då med Sverigedemokraterna. Det var ju svårsmält för många liberaler. Och sen säkert för allt skämtande om killen vid grillen och så vidare. Mm. Det var intressant att höra de andra partiledarna vid avtackningen idag. Jimmy Åkesson kallade Johan Persson för en ikon i riksdagen för alla år han har suttit där. Och vänsterledaren Nooshi Dadgostar tyckte att det var väldigt tråkigt att Persson lämnar partiledarkretsen. För vem ska hon nu slänga käft med? Så att de två verkar ha gillat varandra väldigt mycket.
Så långt det som sker i riksdagen då. Det är inte bara där som politiker har talat idag. Magdalena Andersson, som vi hörde lite kort där, hon har också för en stund sedan talat på Järvaveckan i nordvästra Stockholm som drog igång idag.
Ja, och vi har med oss Staffan Axelsson från Radio Sweden som har varit hela dagen ute på Järvaveckan. Staffan, hur har dagen varit så här långt?
Ja, den började väldigt långsamt. Regnet hällde ju ner här, så det var inte så många alls här faktiskt. Men sen kom det ju lite mer folk när Jakob Forssmed från KD skulle hålla tal. Och nu är det ganska mycket folk här faktiskt som... Ja, som leker, barn som leker och många andra som är här och går runt bland tälten.
Och som vi hörde här så har Socialdemokraternas Magdalena Andersson talat och också Kristdemokraten Jakob Forssmed, socialminister. Vad har de sagt för något?
Ja, Magdalena Andersson öppnade sitt tal med att prata om situationen i Gaza och det som händer där. Och var ganska hård i tonen mot Israel som hon menar håller ute förnödenheter därifrån. Och sen övergick hon till att prata mer om ekonomisk politik, om arbete och arbetsrätt.
Säger Staffan Axelsson som finns ute på Järvaveckan och har varit där hela dagen. Vi ska höra med Helena Gissén. Hur viktig är Järvaveckan för våra politiker?
Ja, det är väl bara att konstatera att intresset har svanat ganska mycket. Det är ju också så att Almedalsveckan har minskat en del i betydelse och omfång de senaste åren. Och den har ju dessutom komprimerats och tidigare lagts nu då till veckan direkt efter midsommar. Det är ju snart, så att det kanske helt enkelt är lite för mycket med 8 partiledartal gånger 2 inom loppet av ett par veckor. Så att Tidöpartierna skickar ju då ersättare för partiledarna. Det är inte partiledare längre.
Ska man tolka det på något annat sätt också? Att de kanske inte har sina väljare där, eller?
Ja, jag tror det. De tillmäter inte den här veckan så stor betydelse. Kanske åker partiledarna dit när det är valår nästa år då. Men sen är det väl som du antyder här att Järvaväljarna i huvudsak stöder den röda sidan, så att möjligen så anser då Tidöpartierna att det inte finns så mycket stöd att hämta. Sen har det dessutom varit ganska glest med åhörare, så att då prioriterar man annat kanske.
Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén, och vi hörde också Staffan Axelsson, reporter på Radio Sweden från utifrån Järvaveckan i Stockholms utkant.
Nu om att allt fler blir sjuka av stress på jobbet. Anmälningarna till Arbetsmiljöverket ökar med 13% jämfört med året innan.
Det här visar årets arbetsskaderapport som kom idag. Hög arbetsbelastning och brist på återhämtning är ofta orsaken. Och med oss nu finns Anna Finnes, psykolog och forskare vid Karolinska institutet. Välkommen.
Tack.
Stress på jobbet, det har vi ju pratat om ganska länge och återkommande. Vad gör att det ändå ökar?
Och det är en komplex fråga som har ett komplext svar. Det finns inga enkla envariabelsförklaringar här, utan det här är ju en samhällsutveckling som vi har sett över tid som berör både arbetsgivare, skola, samhället i stort.
Ser du någon röd tråd?
Ja, om man nu ska... Alltså det är svårt att bortse från det här med effektivisering som har pågått över tid. Där det har varit en strävan och där vi kanske har... Alltså det är ju på något vis ett rimligt mål. Att man vill göra så mycket som möjligt med resurser och inte minst samhällets resurser. Men det finns ju en gräns för hur mycket vi kan effektivisera och samtidigt att det ska gå att vara människa i arbetslivet.
Och där vid den där gränsen så uppstår det där ohälsosam arbetsbelastning. Det är ett begrepp som används ganska mycket.
Ja.
Mm. Alltså, vilka skyldigheter har arbetsgivare för detta, att agera på något sätt? Hur ser de ut, skyldigheterna?
Arbetsgivare har ett långtgående ansvar för arbetsmiljö och också ett långtgående rehabiliteringsansvar när arbetsrelaterad ohälsa uppstår.
Och vad finns det för ansvar till exempel att se då om någon tar på sig för mycket eller inte klarar av ett nytt schema? Att så att säga se innan det händer?
Ja, alltså ansvaret finns ju där att följa upp, men det är inte så lätt. Det kan vara svårt. Man pratar i den här rapporten och nämner det här med liksom att det är engagerade medarbetare. Och vi vill ju ha engagerade medarbetare, inte minst i kontaktyrken. Så vill vi ju att det ska vara personer som är engagerade och empatiska. Och ibland så är det svårt att se det där i tid. Det är svårt att se skillnaden mellan någon som är djupt engagerad i sitt arbete och där man tar på sig för mycket.
Har den enskilde ett ansvar också alltså?
Såklart så går det inte att bortse från att det finns en individfaktor. Men jag tycker ju att man generellt lägger alldeles för stort ansvar på individen.
Hur då menar du?
Ja, men när man pratar om åtgärder, återhämtning har blivit ett ord som återkommer i den här diskussionen. Och då pratar man mycket om återhämtning på individnivå. När jag tänker att det skulle vara mer effektivt att prata om hur kan arbetsgivare organisera arbetet så att det finns återhämtning under arbetsdag. Det är ju sånt som till viss mån har rationaliserats bort.
Har det skett en förskjutning där att mer ansvar läggs på individen att sköta sin fritid eller om man ska säga?
Jag tycker att debatten drar åt det hållet. Mm. Att det blir ett individproblem när individen i många fall har väldigt lite påverkan på de här faktorerna.
Skulle du säga att kunskapen är för låg hos arbetsgivare? Att man inte ser varningsklockor till exempel?
Det finns många väldigt duktiga engagerade arbetsgivare. Det finns också arbetsplatser där det finns ett bristande kunskap kring. Och min upplevelse är nog att det är många arbetsgivare som ber om hjälp. Det här är en fråga som är på deras agenda.
Men om vi pratar om varningsklockor då, vilka brukar man missa?
Det är väl det här att det kan vara svårt att få en uppfattning. Man kanske uppfattar att det är en person som är väldigt driven och engagerad och det går bra. Och det kan vara svårt att själv som individ också lite grann bromsa i tid.
Och så här då, det är ju många som snart ska ha semester. Jag tänker på det här när du säger bromsa i tid. Men om man då inte har gjort det, hur lång tid kan det ta för en stressad hjärna och för den delen en stressad kropp att återhämta sig? Vad behöver man?
Det beror på helt hur långt det har gått. Vi behöver återhämtning på daglig nivå, på veckonivå, alltså lediga på helgen eller vad det är. Och vi behöver vår semester. Det är bra förutsättningar för återhämtning för de allra flesta. Sen kan det ta längre tid om man har blivit sjuk av hög belastning över lång tid.
Men en bra återhämtning, vad kan det vara? Mer än att ligga inte bara ligga i hängmattan kanske?
Vi brukar prata om att man behöver variera sin aktivitet. Man vilar sig inte ur ett liksom stressrelaterat tillstånd utan man behöver aktivera sig. Fysisk aktivitet är en bra medicin. Att inte vara väldigt monotont, ägna sig åt en enskild aktivitet, utan variera aktivitet så att kropp och hjärna får varva, helt enkelt.
Kan du ge oss några exempel?
Ja, till exempel så har man suttit framför datorn som jag gör mycket under min arbetsdag, så är det inte särskilt bra återhämtning att gå hem och för att sätta mig framför tvn, utan då är det bättre med att gå en promenad med hunden eller någonting som är liksom någonting annat. Liksom en byggarbetare kanske inte i första hand ska liksom göra någonting fysiskt, utan det, Det beror på vad man gör helt enkelt.
Du var inne på det här begreppet återhämtning, att den egentligen behövs på jobbet. Vad betyder det så att säga? Vad innebär det, att återhämtning på arbetsplatsen alltså?
Ja, det betyder att arbetsuppgifterna behöver vara strukturerade på ett sätt så att man inte ensidigt liksom jobbar med en väldigt monoton syssla. Så att det finns variation i arbetsuppgifterna. Det är en typ av återhämtning. Det behöver finnas möjlighet att ta pauser. Alltså de gamla hederliga fikapauserna som inte finns i riktigt samma omsträckning längre, men de fyllde en funktion. Mm. Även om just att fika kanske inte är återhämtning i sig. Men den här pausen i en liksom lång arbetsdag fyller en viktig funktion.
Ja, vad händer då? Vad händer i huvudet och i hjärtat då?
Man byter perspektiv. Man går ur en situation där man har ett påslag, som vi säger, där man behöver fokusera och anstränga sig. Hjärtat får gå ner lite i puls och den typen av.
Ja, där är vi nöjda. Tack så mycket. Tack. Anna Finnes, psykolog och forskare på Karolinska institutet.
Studie 1 i P1. Är det här Syrien nu? Där är kristna och alawiter fortfarande utsatta för övergrepp och förföljelse sedan Assad-diktaturen föll för drygt ett halvår sedan.
Dagligen sker nya övergrepp mot framförallt just alawiter med mord, utomrättsliga avrättningar och en lång rad kidnappningar. Vår korrespondent har träffat en familj där sönerna fördes bort, och han har också talat med en man vars hustru fortfarande är kidnappad.
I mars flydde kristna och alawiter i tusental över gränsfloden här mellan Syrien och Libanon. Jihadister som agerade utan de syriska myndigheternas välsignelse, vad det sägs, massakrerade civila i samhällen längs kusten i Syrien. Men förföljelsen av minoriteten alawiter, som är den minoritet som Bashar al-Assad tillhör, började tidigare än så, redan när Assad störtades i december. Som den här familjen, där alla tre bröder och två kusiner fördes bort av beväpnade män. De slet ut oss från huset, kastade mig på marken och började slå och hota. De ställde frågor men slog in i hans vara. Jag fick inte ens en minut att andas. De slog och slog. När han låg blodig på marken såg han hur jihadisterna dödade hans kusiner. De dödade mina kusiner. En sköts i huvudet. Den andra sköts med 4-5 kulor. Vi frågar om han såg det själv, och ja, kusinerna dödades när de låg på marken bredvid honom. Han och familjen vill inte berätta sina namn av rädsla för repressalier och för vad som kan hända släktingar som är kvar i Syrien. Men det här skedde innan de större attackerna i mars. Det lilla samhället nära Medelhavskusten där familjen drev en shawarma-restaurang drabbades hårt. Tio personer från vårt samhälle dödades. När de hade fört bort de flesta männen plundrades butiker och privata hem. Efter att de dödat och fört bort människor stal de allt av värde. Guld, bilar och allt som var värdefullt stal de. Familjen flydde till Libanon där de nu tränger ihop sig över 20 personer i en liten lägenhet. Flera sover på balkongen eftersom de inte får plats inomhus. Men för en kvinna i familjen som är ingift är oron för föräldrarna stor. De är nämligen kvar i hennes hemby i Syrien. Ja, det är nervöst, berättar hon och säger att hennes gamla pappa misshandlades, förnedrades av jihadisterna, men att han ändå valt att stanna. Hon vet inte när hon kommer att kunna träffa sina föräldrar igen, för även om det inte sker några stora massakrer längre är det ändå farligt.
Man får inte
Det är lite lugnare nu, men det är många kidnappningar, inte minst av kvinnor, så vi kan inte återvända. Våldet och kidnappningarna fortsätter. Förra veckan dödades 8 alawiter som färdades i en buss som stoppades i en vägspärr. Många kidnappas. Som Hassans hustru som kidnappades för ett par veckor sedan.
Jag ser inte alla, men jag vill säga att
Hassan berättar att kidnappningen är känd i hela regionen nu. Hans hustru och hennes syster försvann i samband med ett läkarbesök i en annan stad. De hade lämnat taxin men kom aldrig fram till läkaren. Redan på kvällen tog kidnapparna den första kontakten, påstod att kvinnorna var oskadda men kom inte med några krav. Sen blev det tyst. Parets två barn, 5 och 7 år gamla, frågar efter sin mamma. De saknar henne. De första två dagarna var det tungt för dem och för mig. De frågade hela tiden om mamma. Jag sa att hon var hos doktorn. Sen föreslog någon att vi skulle göra en video, låta barnen vädja för sin mamma, posta den i sociala medier. Kanske skulle det få kidnapparna att ångra sig, att mjukna. Men hans hustru är fortfarande borta. Och nu är allt bara tungt, säger han. Jag svär vid Gud, jag sover inte. 2-3 timmar per natt, det går inte mer. Och mitt problem är barnen. Det är barnen jag är orolig för. Deras situation tar död på mig. Hassan tror att hans hustru och hennes syster kidnappades eftersom deras bror anklagats för att ha dödat en medlem i säkerhetsstyrkorna. Men nu kräver kidnapparna pengar, $60,000, mer än vad han kan få fram. Men han har fortfarande hoppet om att återse sin hustru igen, barnens mamma, även om det ser mörkare ut för var dag.
Wallahi, ja, Karim, wallah, ma baref, ma... Inshallah.
Jag vet inte, jag hoppas det, verkligen, att få se henne igen. De kräver mig på pengar, men min situation här, ja, den är inte bra. De frågar efter mycket pengar, mycket mer än vad jag har. Johan Mattias Sommarström, Tripoli, Libanon.
Studio 1 i P1, och så här mot slutet av programmet så ska det handla om en angelägenhet som spridits utanför huvudstadens gränser, det omdiskuterade bygget av nya slussen.
Fortfarande inte helt klart, men i fredags i alla fall så invigdes 2 nya delar av slussen, Södermalmstorg och den så kallade Mälartrappan, för er som känner till det här. Men knappt hade festmusiken tystnat förrän kritiken kom från lite olika håll.
2 gäster med oss för att prata om detta. Thomas Lauri, arkitekt och kritiker med från Malmö. Välkommen.
Tack.
Och välkommen också Torleif Falk, stadsarkitekt i Stockholm.
Tack så mycket.
Ja, nu har ni sett hur det ser ut hittills. Det ska vara helt klart 28, 29, 30 någon gång. Bara så här, en kort början. Vad tycker ni om resultatet, Thomas Lauri?
Det är ganska mycket jag skulle kunna säga, men egentligen börja med att säga att jag tror jag aldrig har varit så besviken över någonting i Stockholm som har blivit gjort. Och det finns ju flera orsaker. En är att om man nu tänker sig att det här är en av de mest centrala platserna i Sverige och den har en viss betydelse, att jag tror att man förväntar sig att det ska vara ett ganska rikt publikt eller offentligt innehåll på en sån plats. Men det är det inte riktigt i den nya slussen.
Du ska få prata vidare. Du ska få prata vidare om det här, Thomas. Besviken är du i varje fall. Men jag ska fråga Torleif Falk också.
Vi börjar där.
Ja, vad tycker du om resultatet?
Ja, jag är väl kanske något mer insatt då i vad som ligger bakom och vad som är förväntat. Så att för mig är det nog mera som förväntat, skulle jag säga.
Men är det bra eller dåligt?
Ja, då går det väl enligt plan.
Det låter neutralt.
Men då sa Thomas Laura, vi kör väl igång då och utvecklar den här besvikelsen. fyll den, vad är det som du är besviken på?
För det första, så som jag sa, så är det ju ett ganska påvert då, offentligt eller publikt innehåll. Det blir lite restauranger, lite kommersiell yta, det kommer vara lite kontor. Men det finns ju egentligen inte så stort, mycket mera. Och sen tunnelbanestation och lite tomma ytor som kallas torg. Då. Och det där är, det är en bit att det är ganska påvert innehåll. Sen är ju resultatet också, om man tittar på det, inte så roligt. Och där är ju att jag tror att framförallt om man kommer från Gamla stan, där man upplever ju en stor hög mur som är då 100 meter lång, 10 meter hög, och den har lite glasprismer i sig och en trappa som går upp. Men det har ju blivit en ganska tydlig barriär. En mur skapar alltid en barriär mellan de här två nivåerna, och det är ju jättetråkigt. Man hade ju förväntat sig att kanske mer att den här alltså muren eller branten också hade en slags öppning, var mer öppen på något sätt. Och det finns ju ganska fina exempel på sånt. Sen är det ju också en ganska, om man går in och tittar, det är en enormt ful stensättning man också har lyckats med. Så det är många nivåer. Det här faktiskt riktigt tråkigt.
Det var inte många positiva ord här, Thomas Lauri. Besviken, det är påvärt, det är tomma ytor, det är inte särskilt roligt. Och det är en stor högmur som är ful. Torleif Falk, du var ju kallad Thomas Lauris kritik för ytlig. Vad är det han missar?
Nej, men alltså projektet, i grunden så är det här ett klimatprojekt som vi handlar om att ta hand om Mälarens och regionens vattenförsörjning, och det också om skyfallssituationen, och det har varit det stora skälet till investeringen, att inte vattnet ska rinna ner i tunnelbanan och strömma in på lantbruken i Mälardalen och de städerna vi har där. Sen är det ju då en stor infrastruktursatsning för att koppla ihop kommunikationerna i Stockholm. Och det här har ju då givet en möjlighet att skapa då en plats. Och utgångspunkten har ju, man kan ju tycka fult och fint såklart om stenar och andra saker, bohusgranit, och se hur de är satta, absolut. Men i grunden så är ju det här projektet inte byggnationen, utan det handlar om att skapa en plats. Och Stockholms starkaste karaktärsdrag är ju landskapet, vattnet, himlen, kulturmiljön, de långa siktlinjerna. Och det här är en arena för det. Så att det är liksom Stockholm som är arkitekturen här. Det här, en trappa eller en mur eller så vidare, det är ju små inslag i det här projektet, skulle jag säga. Sen skulle jag vilja säga det här med innehåll då. Det är ju inte öppnat någonting än, men det är klart det kommer finnas kommersiellt innehåll. Det är något som folk är intresserade av och drar dit folk. Men vi har också ett stadsmuseum, vi har ett Nobelcenter på gång som är 90% offentligt. Vi har Fotografiska museet, Birka-terminalen, som kommer få mer permanent lösning. Vi har mindre aktörer som Pet Sandbar och så vidare. Så att jag tycker att det där är en felaktig beskrivning.
Så det är för tidigt, så att säga, att sätta ett betyg på det där?
Ja, så att uttala sig om sådana saker tycker jag är för tidigt.
Vad säger du? Är det för tidigt att döma allt ihop, Thomas Lauri?
Nej, alltså det är nog ingen så dum. Och det kommer säkert liksom finnas ett och annat inslag som är trevligt. Men jag tycker att Thorleif Falk duckar för frågan. För att det är ändå, han pratar om Stockholm och förkastningsbranten och allt det här. Men det är trots allt, om man jämför, om man sätter det här i perspektiv, vad man till exempel har åstadkommit i andra nordiska städer på liknande platser, så har man ju verkligen satsat på ett offentligt innehåll. Vi har Helsingfors, man bygger bibliotek, man bygger museer, man bygger konserthus. Likadant i Köpenhamn, där man har satsat vid vattnet väldigt mycket. Oslo ännu mera med bibliotek, ett par museer etc. Och att göra, bara prata om att det här är en öppen plats och det här är någonting som tillhör Stockholm, det är ju alltså, det, på ett sätt är det ju mer påvärt än mycket jämfört med det som var också. det gamla slussen som åtminstone man kunde gå igenom. Så det är en väldigt konstig uppfattning av någon som vill bygga stad eller ska vara ansvarig för att bygga stad.
Då ska vi bara släppa in Torleif Falk också, ja, Thomas Lauritz.
Det stämmer ju inte analysen.
Om man föredrar motorvägar framför kopplingar i staden, så absolut. Men jag skulle vilja säga att man måste ju också sätta Stockholm i ett historiskt perspektiv. Du jämför med de andra nordiska städerna. Stockholm är en tusenårsstad. Vi har de här monumenten som du pratar om historiskt. Vi håller på att renovera dem. Vi har renoverat nu stadsbiblioteket. Vi håller på med det. Vi har renoverat kulturhuset. Vi håller på med operan. Vi återbrukar och utvecklar den historiska kontexten. Varje stad har sina förutsättningar. Och vad det gäller andra städer, Köpenhamn till exempel, för 15-20 år sedan så satsade man på de här märkesbyggnaderna, Svarta Diamanten, Operan och så vidare. Det är ingen som åker och tittar på dem idag, utan idag åker man till Köpenhamn för det offentliga rummet. Så att jag håller inte med om det där.
Ett tag tills det ska vara klart, så att ni kommer säkert hinna mötas igen i en annan debatt. Thomas Lauri, arkitekt och kritiker, och Torleif Falk som är stadsarkitekt i Stockholm.
Studiet var detta, producent Mårten Ferlin. Ekot närmast Per Edberg. Vad kommer du berätta om?
Det kommer handla en hel del om eländet med fiskbestånden i världshaven.
Och efter Ekot 5:05 då är det USA-podden. Tack för idag!
Ja, vi tackar för oss, Lasse Johansson och Helene Benno, och lämnar med varm hand över till Per Edberg.
Här är kvart i sex Ekot. Kraftig överfiskning i världshaven. Ny oroande rapport idag om tillståndet för fisken. Polens premiärminister klarade dagens förtroendeomröstning. Kommunen får godkänt för hur man hanterade läget efter skjutningen på Risbergska. Och så har årets sommarpratare presenterats. Det är rubrikerna i kvart i sex Ekot idag. Ja, den hittills mest omfattande kartläggningen av hur det står till med fisken i världshaven har presenterats idag på FNs pågående havsmöte. Ekots klimatreporter Mona Hambreus är på plats i Nice, och jag pratade med henne för en timme sedan ungefär, och då sa hon så här om hur illa ställt det är med fiskbestånden.
Den här rapporten visar att överfisket fortsätter att öka, och runt en tredjedel av alla fiskbestånd som man har undersökt pekas ut som ohållbara. Det betyder att de har fiskat så hårt att det är få individer kvar, och det är osäkert hur artens framtid ser ut. Och det här är förstås illa eftersom så många människor är beroende av att fånga fisk för att kunna äta sig mätta. Jag träffade här Miljöpartiets EU-parlamentariker Isabella Lövin, som jobbat länge med just fiskefrågor. Och hon sa att det här ökade överfisket hotar den framtida tillgången på fisk.
Ja, det innebär att det är ett hot emot livsmedelsförsörjningen på planeten. Det är miljarder människor som är beroende av marint protein för sitt uppehälle, och även det är bra och nyttigt för oss människor. Men det är inte bara det, utan det är också så att fisken i havet behövs för att hålla haven friska. Och haven producerar syre, tar upp koldioxid från atmosfären, en stor kolsänka. Vi riskerar att se en kollaps av våra hav om fiskbestånden blir så här kraftigt försvagade som vi ser nu.
Miljöpartisten Isabella Lövin. Mona, det låter ju för eländigt det här, säger att det finns några ljuspunkter i den här rapporten ändå.
Det gjorde det. Den visar också att det faktiskt hjälper att vidta åtgärder på de platser där man har tagit politiska beslut för att begränsa fisket så att det sköts på ett sätt så att man inte tar ut mer från havet, skördar mer än vad det kan leverera. Så där har det blivit bättre, och fiskbestånd har kunnat återhämta sig. Tonfisken nämndes som ett särskilt lyckosamt exempel. Den var helt uträknad för runt 10 år sedan, men nu har den kommit tillbaka även här i Medelhavet. Och rapporten, som är framtagen av FNs livsmedelsorgan FAO, säger att 99% av all tonfisk som fiskas upp och hamnar på våra tallrikar kommer från hållbara bestånd numera.
Ekots klimatreporter Mona Hambreus. Polens premiärminister Donald Tusk klarade en förtroendeomröstning i parlamentet idag. En omröstning som han själv hade tagit initiativ till efter presidentvalet nyligen.
Znam smak zwycięstwa i gorycz porażki, ale nie znam takiego słowa jak kapitulacja. Nie ma mowy o tym.
Jag känner smaken av seger och bitterheten av nederlag, men jag känner inte till ordet kapitulation, sa Donald Tusk när han gick upp i Siemens talarstol idag. Och premiärministern fortsatte sen rada upp allt det som han menar att koalitionsregeringen lyckats åstadkomma vid sin tid vid makten. Men meddelade också att det kommer att ske en ommöblering av regeringen i juli. Dagens förtroendeomröstning var väckt av Tusk själv. Ett sätt för honom att bekräfta sin och regeringens position efter att hans kandidat Rafał Trzaskowski med väldigt tunn marginal förlorade presidentvalet den 1 juni till Karol Nawrocki som stöttas av oppositionspartiet Lag och rättvisa. Inför dagens möte fanns det viss oro för att lantbrukarpartiet PSL skulle kunna dra sig ur regeringskoalitionen och därmed skulle regeringen förlora sin majoritet. Men när rösterna var räknade så hade Tusken majoritet bakom sig. Men oavsett resultatet idag så är den polske premiärministern försvagad. Den nyvalde presidenten Karol Nawrocki kan med sitt veto stoppa flera av de större reformer som Tusk vill genomföra. David Rasmusson, Polen-korrespondent.
Den brittiska regeringen och EU har slutit ett avtal om fri rörlighet av varor och människor mellan Gibraltar och Spanien. När Storbritannien lämnade EU lämnades frågan om Gibraltar olöst, men nu finns det alltså ett avtal om fri rörlighet. Idag presenterades en extern granskning av hur Örebro kommun hanterade skolskjutningen på Risbergska i februari. Till stor del får kommunen bra betyg och kommunchefen Peter Larsson är rätt nöjd med insatsen.
Det var det vi gjorde väldigt, väldigt bra, tror jag. Just den här förmågan att anpassa struktur och styrning med tillit och improvisation.
Örebro kommun har varit medvetna om att situationer som den på Risbergska kan uppstå och har övat. Man har agerat snabbt och kommunicerat tydligt och haft ett bra ledarskap. Det är en del av det positiva som tas upp i konsultbolaget EYs granskning. Bland förbättringspunkterna nämns bland annat att man bör formalisera krisledningsorganisationen och också bli bättre på att lämna ut allmänna handlingar efter en så här stor händelse. En annan punkt där kommunen fick kritik internt gäller dödsoffren. Tidigt anade nämligen socialförvaltningen att flera av deras anställda hade dödats i attacken, vilket också stämde. Men där begränsades kommunikationen av den centrala samordningen som ville invänta polisens identifiering.
Jag menar, det är ändå två olika organisationer, polisen och kommunen. Varför hade inte ni kunnat säga att vi har bekräftat döda i vår verksamhet samtidigt som polisen får fortsätta med sina identifieringar?
Ja, då måste du vara helt 100% säker på att det du säger är rätt. Det är du inte om vi ska följa de protokollen som finns för hur vi blir identifierad avlidna.
I övrigt fick kommunen beröm för sitt medmänskliga hanterande av den tragiska situationen. Och Peter Larsson själv berättar att han kände sig stärkt av alla de kondolianser som kom in från världen över. Och därför skickade han snabbt brev till Graz i Österrike när nyheten om skolskjutningen där kom igår.
Nej, men vi vill ge samma känsla till Graz i den månen det betyder någonting. Vi finns här liksom. Vi tänker på det. Det betyder någonting när man står där, det tror vi.
Örebros kommunchef Peter Larsson, reporter Felix Öste Personne. Polisen har idag beslutat att lätta på förbudet mot att ha med sig väskor på större arrangemang. Men under en övergångsperiod kan det enligt polisen fortfarande vara förbjudet att ha med sig väskor. Väskförbudet infördes i november 2023. Det här är Kvart i sex Ekot i P1. Vi konstaterar att flera privata vårdbolag har försökt ta reda på vilka anställda som tänker strejka efter att Kommunal varslat om strejk. Enligt arbetsgivarorganisationen Almega är det inget konstigt med det, men Malin Ragnegård som är ordförande för Kommunal är av en annan mening.
Nej, men det är ju förjävligt att de beter sig på det här viset. Och det är uppseendeväckande att de går så pass långt. Att arbetsgivare försöker kartlägga, det är helt oacceptabelt att inte de här bolagen tänker följa spelreglerna på svensk arbetsmarknad. Syftet är ju helt klart att skrämma och tysta.
Inför att fackförbundet Kommunal har varslat om strejk för privata vårdbolag så har flera av dem, såsom Attendo, Foreigner Care, Unilabs och Praktikertjänst, försökt att kartlägga om de anställda är med i facket och om de tänker strejka eller inte. Det berättar Aftonbladet idag. Enligt uppgift till Aftonbladet så skickade Attendo ett mejl där de skrev att samtliga ska skriva under en blankett om de tänker delta eller inte. Och att de som tänkt delta ska ta tjänstledigt utan lön. Det blev inte bra, säger Linda Bengtsson, presschef på Attendo.
Ja, men vi har en enhet som på ett olyckligt sätt har skickat ut ett mejl där man nämnde en blankett från Almega att den skulle kunna komma att användas. Och det var jätteolyckligt formulerat och vi valde att dra tillbaka och ta tillbaka det här mejlet.
Jonas Stenmo är chefjurist hos arbetsgivarorganisationen Almega som tillhandahåller enkäten och rådgiver hur deras medlemmar ska hantera strejkvarslet. De motsätter sig fackförbundets tolkning av spelreglerna.
Det är ju helt fel. Det är snarare så att arbetsgivare måste kunna bilda sin uppfattning om vilka effekter en stridsåtgärd får. Arbetsgivare måste i vissa situationer fråga om man är medlem i en facklig organisation. Och det är del i den kollektiva arbetsrätten att man vet vem som är avtalsmotpart.
Så det finns ingenting i det här som du tycker är problematiskt?
Det enda problematiska det är ju att facket har synpunkter på det. Men det är ju för att skapa opinion.
Reporter Helena Boman Brody. Regeringen har gett grönt ljus till vad som beskrivs som en strategiskt viktig grafitgruva i Nunasvara som ligger i Kiruna kommun. Beslutet innebär att bolaget Talga AB nu har tillstånd att bryta grafit i området. Inflationen i USA landade på 2,4% i maj. Det var lägre än väntat. Men Johan Löf, som är USA-ekonom vid Handelsbanken, tror inte att det kommer påverka Federal Reserves räntebesked nästa vecka. Centralbanken i USA väntas lämna räntan oförändrad.
Dagens lägre inflationssiffra får inte mycket effekt på amerikanska centralbanken i dagsläget. Och det är för att man fortfarande väntar sig prishöjningar komma framöver. Det är alltså fortsatt ett osäkert läge för inflationen, även om tullarna inte ännu har smält till med en högre inflation.
Analytiker väntade sig att inflationen i USA skulle stiga mer på grund av det oroliga ekonomiska läget med tullhot och handelskrig som präglat våren. Man trodde att tullarna skulle skapa ett inflationstryck på grund av de ökade importpriserna. Och det finns tecken på att ett inflationstryck är på väg, tror Johan Löf.
Vi har börjat se vissa avtryck i prisstatistiken. Många har pratat om att det här avtrycket kan dröja ytterligare några månader.
Så han tror fortfarande att tullarna kommer att påverka inflationen i USA med start under det kommande halvåret.
Ja, överlag så har prognosmakare räknat med att inflationen i USA tar mest fart under andra halvåret.
Reporter Hampus Zetterqvist. Stockholmsbörsen stängde ner 0,6 idag. London upp 0,2. Frankfurt ner 0,1. Dow Jones just nu upp 0,4. Nasdaq upp 0,2. En dollar handlas för 9,55 och en euro för 10,98. Relationerna till Kina kommer att bli allt mer komplicerade för svenska myndigheter och företag. Det här säger Kina-experten Oskar Almén vid Totalförsvarets forskningsinstitut apropå Ekots rapportering om den stora forskningskonferensen World Tunnel Congress som hölls i Stockholm tidigare i vår. Och där Trafikverkets deltagare varnades för att ha kontakt med bland annat kinesiska representanter.
Det följer väl den debatt som har varit nu under ganska lång tid om att man upplever mer och mer säkerhetsproblematik i relation till aktörer från vissa länder, men framförallt kanske från Kina, just för att Kina är en så viktig ekonomisk aktör. Så att det är väl välkommet om man från de här myndigheternas sida inser att det finns en hel del säkerhetsfrågor som man behöver ha koll på.
2023 kunde Ekot berätta att flera svenska myndigheter stoppat en kinesisk delegation från studiebesök i bland annat Kungliga bibliotekets bergrum med hänvisning till det skärpta säkerhetspolitiska läget där Säpo pekat ut Kina tillsammans med Ryssland och Iran som ett säkerhetshot mot Sverige. Senare stoppade också både Trafikverket och Region Stockholm sina respektive deltagande vid den stora internationella forskningskonferensen World Tunnel Congress i Kina. Så här sa Trafikverkets verksamhetsområdeschef Patrik Guné.
Det är olämpligt att skicka trafikverksanställda till Kina inom ramen för VTC 24.
I år har konferensen med tusentals deltagare från hela världen arrangerats i Stockholm. Och på grund av att den varit öppen också för deltagare från länder som Säpo betecknar som säkerhetshot så fick Trafikverkets deltagare med sig instruktioner om försiktighet med både kontakter och alkohol. Trafikverket har också på andra sätt skärpt sitt förhållningssätt kring internationella samarbeten, berättar Einar Schuch som är myndighetens internationella direktör.
Vi stänger till mycket mer våra anläggningar, vilka som får tillgång till känsliga utrymmen och så för att minska riskerna för att antingen att man tar del av information eller rent sabotage synpunkter vad man nu vill åstadkomma.
Reporter Mikael Grill Pettersson. Så har jag fått sällskap i studion av Carmen Dixon vid Kulturnytt, för idag har årets 59 sommarpratare presenterats. Och Carmen, vad sticker ut i årets sommarprogram?
Ja, vi kommer få ett lite annorlunda sommarprat från den svensk-iranska regissören och skådespelaren Mariam Mogadam. Hon har nämligen spelat in sitt program i Iran där hon dömdes till ett villkorligt fängelsestraff i april, så hon har inte kunnat resa hit. Och Mariam Mogadam har regisserat den kritikerhyllade filmen En liten bit av kakan. Och det var den som gjorde att hon fick den här villkorliga domen på drygt 2 år. Eftersom filmen anses bryta mot Irans censurregler och sprida propaganda. Hon säger så här om vad hennes program ska handla om.
Hur är det att riskera mycket och ibland allt i livet för sanningens skull? Inte bara för att kämpa för sanningens skull, utan också för att jag är borta från Sverige, mitt andra hemland. Och svenskar är folket jag har levt med, och jag känner att de är också mina. Jag vill känna mig närmare och ta bort avståndet.
Sommarprataren Mariam Mogadam. Carmen, kan man annars se några trender bland de som valts ut som värdar i år?
Ja, det är ju en ganska brokig samling som det brukar vara, men sommarchefen Bibi Röda själv har sagt idag att till exempel Mogadams program kan ses som ett ställningstagande för yttrandefriheten. Och där nämner hon även EU-diplomaten Johan Floderus som fängslades i Iran och nu också ska vara sommarvärd. Hon säger också att det blir program som påminner oss om att det är kul att leva. Och som vanligt personliga historier.
Och det är en ganska lång lista på pratare.
Ja, men precis. Det finns både värdar som har pratat förr och debutanter såklart. Först ut är programledaren och skådespelaren Petra Mede på midsommardagen. Och hon har gjort flera program tidigare. Vi ska också få höra 20-åriga poeten Aya Kanbar som kommer att ge en kärleksförklaring till Örebro där hon växte upp. Och så blir det också några namn från politikens värld såklart. Talmannen Andreas Norlén och den danska före detta EU-kommissionären Margrethe Vestager.
Och hela listan kan man förstås se i vår app. Tack så länge, Carmen Dixon. Nu ska vi över till Radiosporten. Gustav, varsågod.
Tack för det. Sporten uppdaterar kort med att Peter Gerhardsson, förbundskaptenen, för en stund sedan presenterade vilka spelare som ska representera Sverige i sommarens fotbolls-EM. Det var en väntad trupp enligt Radiosportens expert Johan Elmander.
Detta är en trupp som han vet var han får. Det är en bra balans på den offensiva och det defensiva tycker jag.
Och i den här truppen som innehåller en hel del rutin finns också ett par mästerskapsdebutanter, och en av dem är Hammarbys Ellen Wangerheim.
Nej, men det är extremt stort och ja, men väldigt häftigt. Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse, och det var ja, men, mycket tårar ändå som gick igenom när man fick reda på det här igår.
Förutom i kvällens Sportextra i P4 som tar ett ordentligt grepp om truppen hittar du i appen Sveriges Radio Play förbundskapten Peter Gerhardssons egna ord om truppen. På samma ställe hittar du också längre kommentarer från expert Johan Elmander och truppen i sin helhet.
Tack för det. SMHI har idag kommit med en första prognos för vädret under midsommarafton. Någon särskilt säker prognos lär det inte vara än så länge, men så här spår i alla fall meteorologen Max Lindberg Stoltz.
I nuläget så ser det ut som att dels så lämnar vi en liten ostadig period som då kommer innan midsommar. Det ser också ut som att vi kommer under midsommarafton då ha ett högtryck som ligger över kontinenten Europa, alltså lite längre söderut. Men att det kan beröra i alla fall de södra delarna av Sverige. Och högtryck brukar ju så här sommartid betyda i alla fall soligt väder, men möjligen då att det finns lite sol i prognosen då för södra Sverige, medan det i norr ser lite ostadigt ut över ja, norra halvan av landet med lite regnskurar och möjligen lite lägre temperaturer till södra Sverige. Och temperaturmässigt i söder så kanske det handlar om en 15-20 grader.
Vad blir det för temperatur uppe i norra Sverige?
Det ser ut att vara en rätt kall luftmassa som ligger framförallt då över fjällkedjan, och där kan det nog bara vara upp mot en kanske en 5-10 plus grader, och sen över norra Sveriges inland och kustland. Där ser det ut att vara 5-10 grader i nuläget.
Reporter Simon Andrén. Lite säkrare prognos för morgondagen. Götaland, Svealand och södra Norrland får mest soligt och 16-21 grader. I norra Norrland en del regn på morgonen, men sen klarnar det upp en del där också. Producent ikväll var Louise Steinberger.
Many people have told me that God spared my life for a reason.
Only when it is dark enough can you see the stars.
We're effectively run in this country by a bunch of childless cat ladies.
For the people, by the people.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 593. Det är onsdag den 11 juni, klockan är 3:15 hemma i Sverige. God morgon Gina Lindberg i Washington.
God morgon från Washington. Perfekt sommardag idag, Sara.
Underbart.
Och lite märklig stämning faktiskt i Washington. För att hela stan håller på att hämta sig efter Pride-festivalen i helgen och förbereda sig för militärparaden i helgen som kommer. Så att det är lite tvära kast här, från konfetti till stridsvagnar.
Mm, men ni gillar det storslagna i huvudstaden, det kan vi konstatera. Roger Wilson, du är på plats i Los Angeles. Hej!
Hej, hej! Och jag ska inte hålla på och tjata om hur tidigt det är på morgonen som jag brukar göra. Men jag kan bara säga så här att utegångsförbudet här i downtown Los Angeles hävdes för en kvart sen. Och det var väl inga folkmassor som rusade ut på gatorna direkt, men en del kollektivtrafik i alla fall som började gå. Mm. Det har annars varit en, här utifrån min hotellutsikt från 20:e våningen, en den lugnaste natten hittills sen i söndags.
Mm. Och detta ska vi förstås få höra allt om, nämligen utvecklingen och det som pågår på gatorna i delar av Los Angeles. Ja, så där har det låtit de senaste dagarna i staden Los Angeles när vi har fått rapporter om protester, chockgranater och gummikulor mot demonstranter. Och inte minst om Donald Trumps beslut om att sätta in nationalgardet har det ju rapporterats, och även att beordra dit marinkårssoldater mot guvernörens vilja. Roger, LA som sagt, tidig morgon som sagt. Du gav oss lite grann en bild av vad som utspelar sig på gatorna just nu, men hur har det sett ut de senaste dagarna?
Ja, det är förstås lite speciellt just den här morgonen. För första gången så har det då varit ett nattligt utegångsförbud i en del av Los Angeles, bland annat downtown-kvarteren här. För det är ju så att de här protesterna har i väldigt stor utsträckning de senaste dagarna varit koncentrerade till några få kvarter kan man säga. Och den primära spelplatsen har varit framför den federala byggnaden som ligger här precis i närheten av stadshuset också i Los Angeles. Dels framför då ett kontorshus och så finns det också på baksidan en infart till det federala förvaret där man då bland annat håller personer som omhändertagits. Och det har då varit liksom den andra spelplatsen. Och mellan de här två platserna så har de stora protesterna skett kan man säga, eller har fördelats mellan de platserna. Och igår så var det egentligen faktiskt den lugnaste dagen hittills sen i söndags. Ganska tomt överhuvudtaget på gatorna. Och sen precis när det här utgångsförbudet skulle dra igång då klockan 20, så var det massor med folk utanför den federala kontorsbyggnaden som stod där. Och ungefär 10 minuter över, 7:45 så började då folkmassorna skingras. Och skälet till att man införde det här nattliga utegångsförbudet som man också tror kommer att fortsätta under några nätter framöver. Ja, det var egentligen att bli av med en del av de negativa aspekterna av de här protesterna. Att det var en hel del vandalism, graffiti. Men också en del inbrott och plundrande. Jag tror man sa att 23 näringsidkare hade utsatts för plundring natten mellan måndag och tisdag. Mm. Men det har varit extremt dramatiska dagar. Mest folk i omlopp på söndagen. Då gick man också ner och avbröt trafiken på motorleden som går här förbi. Man stack flera stycken så här självkörande bilar, Waymos, i brand. Man kastade sten på polisbil från en motorvägsbro. Och sen har det avtagit lite grann dag för dag. Men det har också varit en flera olika typer av sammankomster här. Religiösa organisationer, fackliga protester, fredliga demonstrationer. Men också en del vandalism och att man liksom, till exempel